Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till sektpodden, till ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbeck, för detta pastor i Knutbysekten, numera sektpoddutövare tillsammans med Rigmor Robert. Rigmor, berätta, vem är du?
Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Och vi har som sagt sektpodden, och idag är det avsnitt 55. I ordningen, andra säsongen, nej, tredje säsongen är det till och med, eller hur?
Ja, för, det där med siffrorna, det är din grej.
Är det min grej? Jo, men jag tror det. Vi har haft, sommaren var ett och en säsong och nu är det en tredje säsong. Vi har 55 avsnitt i alla fall. Och vi är glada att vi har kunnat fortsätta så länge som vi har gjort. Alltid spännande och roligt. Vi kan väl börja med att säga, Rigmor, till alla våra lyssnare att vi har som plan att återkomma och prata om Linnea Kulings ljudbok som finns på Storytel.
Knutbyflickan.
Knutbyflickan, precis. Du har lyssnat på den helt och hållet.
Ja då.
Och jag är på väg, jag har inte lyssnat färdigt än. Men vi återkommer när vi har lyssnat färdigt och med våra reflektioner och tankar omkring den boken. Så att ni vet det, våra lyssnare.
Vi har också erbjudit Linnea och vara med i sektpodden om hon vill, så vi väntar på svar på henne, ja, från henne.
Precis, får vi se hur det blir. Men idag tänkte vi köra lite lyssnarfrågor, lite funderingar som jag fått den sista tiden. Och får jag börja, ska vi bara börja rakt av, Rigmor?
Ja, gör det, gör det. Det är så intressant med de här, att få ha ett utbyte med våra lyssnare.
Mm. Ja, men det är alltid kul. Och vi får ju frågor både på framförallt Facebook, men även lite grann på Instagram och sen framförallt via mejlen då. Det här är lite Facebook-frågor och mejlfrågor idag. Vi kan väl säga det att vi uppskattar ju att man skriver på Facebook, just därför att det är kul med de här trådarna som bildas när våra lyssnare svarar varandra och delar information och funderingar och så vidare. Men om man har direkta frågor till oss så är det nästan lättast att ta dem via mail, så att de inte liksom ramlar bort i flödet. Men vi försöker ju fånga upp dem så gott vi bara kan. Men här är i alla fall en fråga från en kvinna som heter Pia. Det står så här: jag skulle vilja veta lite mer om relationen mellan Emma och Rigmor. Vem tog första steget till samarbete? Och hur var resan från fiendeskap till vänskap? Och var Peter på samma våglängd vid samma tillfälle? Jag har lyssnat på alla avsnitt som Peter varit med i och läst boken. Och jag undrar hur det var att vara en så mäktig man i Knutby med hustru som var fel. Och Emma, du måste vara en tålmodig fru. Kärleken övervinner visst allt. Ja, det är lite frågor. Ska vi börja med de första frågorna där, Rigmor? Hur träffades vi?
Alltså, jag måste säga att du ska nog besvara det. För att när vi träffades så var det i samband med att Knutbysekten upplöstes. Och det var så många av er som tog kontakt med mig då. Så jag kommer ihåg att jag hade telefon och sammanträffanden med den ena efter den andra. Så, och jag tyckte ju hela tiden, jag känner ju som att jag hade kanske ingen ändrad uppfattning. Jag brukade försvara er när människor sa till mig att du har snöat in på den där sekten och det är väl ingenting, det där är ju knasbollar som, och sådär. Och då försvarade jag er och sa nej, nej, nej. Det här är bland det bästa vi har i Sverige, därför att har man inte en tryggad bakgrund, är man inte någorlunda stabil i sin livsstil och orkar med pressen, så kan man inte vara kvar i den här miljön. Så att när jag sen lärde känna er, den ena efter den andra, så var det som, då var det sådana goa människor som jag hade tänkt mig att ni skulle vara. Men berätta, du får gärna berätta hur du såg på mig.
Det är lite intressant just det där, för att jag förstår att för dig var det ju ett flöde av människor som plötsligt sökte upp dig efter 2016, hösten där. Och du hade väl haft en del kontakt innan också med några. Men för mig var det ju verkligen livsavgörande när allt sprack och allt som på något sätt hände efter det. För det var så mycket stora omvälvande händelser, känslor, och liksom det var som att bryta sönder liksom cementerade grund på något sätt, på så många sätt. Så för mig var ju de mötena som skedde då väldigt viktiga. Och där var ju mötet med dig ett av de viktigaste för mig, att liksom gå till botten med vad jag har varit med om. Nej, men om jag ska berätta hur vår relation började, så på ett sätt så började den ju långt, många, många år tidigare, med att du var vår fiende. Och det har vi ju pratat om, att om både din och Peters relation och hur fruktansvärt arg Peter var, och eran konfrontation eller hans konfrontation med dig och så vidare. Och jag har ju också berättat om den här artikeln jag skrev i Expressen om dig, och jag var så arg på att du kom där och skulle förstöra våran idylliska tillvaro som vi tyckte att vi hade. Och det vi hade funnit, låt oss vara i fred ungefär. Så det var ju utgångspunkten att vi var arga på dig. Men sen så kom ju 2016, september 2016, slutet där. Och allting upplöstes väldigt hastigt. Och då menar jag inte att församlingen eller sekten, eller man ska säga, upplöstes. För den var ju kvar ett tag till. Men den innersta kretsen upplöstes. Urban Åsa försvann ifrån Knutby. Och det blev liksom avslöjat, det som hade försiggått under så många år av hemlighetsmakerier och Kristi brudlära och allt det här. Och i den vevan där under hösten så var det en vän till mig och Peter, som också då var med i hade varit medlem, som hade tagit kontakt med dig, Rigmor, och hade upplevt en helt annan människa än vad vi hade liksom föreställt oss under alla år. Och han uppmuntrade Peter att du måste ta kontakt med Rigmor, för att det hon inte alls som vi har föreställt oss. Och här var vi i en process naturligtvis. Man vänder ju inte på allt på en natt, utan det tar ju tid att komma ur någonting också. Men då gjorde Peter, så jag tror han skickade ett mejl till dig först.
Ja, det gjorde han. Ja, det kom oväntat via en Marianne Holmberg som har förmedlat föreläsningar. Och sådana uppdrag till mig, hade fått en hälsning att han ville ha min mailadress, och hon trodde att det var att han ville be mig komma och föreläsa. Jag kände ju igen hans namn. Och så kom det här mejlet då, där han förbehållslöst skrev att jag stod för lögnen när du kom med sanningen, men jag trodde att jag gjorde rätt. Och då var det inte svårt för mig att säga att, så bad han om förlåtelse på flera sätt. Och det var inte svårt att förlåta.
Nej, du var ju otroligt generös, måste jag säga. Ja, ja, men faktiskt. Men sen efter det så hade ju ni, kom jag ihåg att jag minns det här så väl. Därför att Peter, han jobbade i, han satt i grävmaskinen, han hade en liten grävmaskin och på, jag kommer inte ihåg vad han gjorde någonting, och satt med sina kåpor som han kunde då sätta och lägga upp telefonen mot så att han kunde lyssna, prata i telefon med de där kåporna, och sen pratade du och han över 2 timmar, kommer jag ihåg han berättade för mig när han kom hem.
Gjorde vi det? Ja, det gjorde vi nog.
Ja, och då hade ni ett långt samtal som han, och han var, han, då var han helt tagen av det samtalet. Jag kommer ihåg att han berättade att du beskrev Åsas personlighet, hur hon funkade på ett sätt som han var så här helt klockrent för honom. Så det tror jag gjorde att han fick ett stort förtroende för dig. Och då vet jag att jag sa till Peter att jag vill träffa Rimor. Så på den vägen, och då tog han kontakt med dig och frågade om vi fick komma och hälsa på. Och du sa ja till det.
Det var så, du ser vilket dåligt minne jag har.
Ja, men som sagt, men det var ju så, du hade jättemånga som kom, och för mig, men för mig var det här en stor händelse. Och då åkte vi till dig, och det är så här, jag har verkligen, jag kan se framför mig vad du hade för kläder på dig. Jag kommer så väl ihåg när vi möttes. Det är så här, ja, men det är väl så, det, för mig var det en stor vändpunkt på något sätt.
Jag förstår ju det.
Och sen hade vi ett långt samtal där som kändes otroligt givande, och ja, men där vi liksom fann varandra.
Ja, visst.
Så, och sen så hade jag ju, sökte jag kontakt med dig utifrån att jag, ja, men det var skönt att prata med dig, därför att jag upplevde att du förstod, och vi hade mycket kontakt via, ja, men vi skrev till varandra och så vidare, och sen så.
Men Emma, var det inte så att jag sa till dig att, för jag förstod ju att det var en otrolig omställning, att om det skulle vara så att du fick sömndrömmar under den perioden, så fick du gärna dela dem med mig, för ibland så kan det bli som, ja, man kan se liksom hur det inre försöker att läka ihop eller finna en bra väg, eller visa på ett bildspråk vad som pågår inom en människa. Kommer du ihåg det?
Jo, men det kommer jag också ihåg jätteväl, för vet du hur det var? Jag fick ett mejl från dig, tror jag det var, där du avslutade mejlet med att om du drömmer någonting, skriv gärna ner det, skrev du. Så enkelt var det.
Så enkelt, okej.
Och då, det, jag nappade på det liksom, bara sådär, och tänkte att men det ska jag göra, intressant. Och så gjorde jag det när jag väl drömde någonting, och sen återkom jag till dig. Och där började ju en, för mig har det ju varit en läkande process att se just hur ens sömndrömmarna speglar vad som sker i ens inre värld, och i förhållande till den yttre synliga världen. Så det, och bekräftade på något sätt min resa till att bli mer och mer hel, skulle jag vilja säga. Så det var
jag fick ju följa dig på, vad ska man säga, inom vänskapens ramar, för du har aldrig varit en patient eller en klient på det sättet, men det har faktiskt varit så med er allihopa, att även om man ser som vänner, så har jag ändå liksom haft tystnadsplikten, tagit anteckningar om vad vi har talat om, så att jag har det dokumenterat om det skulle bli några missförstånd eller om vi vill gå tillbaka, vad var det som hände och så. Så att inom vänskapens ramar så lärde vi känna varann. Och jag fick följa din process, och ja, det var jätteintressant förstås. Och så blev vi vänner.
Ja, så blev vi vänner. Och sen var det ju då, för att då komma till hur vårt samarbete, jag förstår att samarbetet syftar på ju naturligtvis sektpodden. Och det, vem av oss som kom med den idén, det tror jag inte vi kommer liksom kan riktigt utreda, utan på något sätt så kom vi tillsammans bara upp med tanken. Vi tyckte väl att vi hade så,
vet du, jag tror det var Peter.
Var det Peter?
Jag tror det. Varför startade han inte en podd? Han hade hört, och du får fråga honom om jag minns rätt, men han hade hört våra samtal, och så sa han, och för vi tänkte ju kalla den för Knutbypodden.
Ja, just det. Det kommer jag ihåg.
Och då sa en av mina söner, jaha, ja, det kan jag säga att det där Knutby, det är inte jag intresserad av. Men om ni kallar den för sektpodden och pratar om andra sekter, då skulle jag tycka det var intressant.
Ja,
och så blev det sektpodden.
Ja. Ja, men så var det i alla fall att vi på något sätt, det kom i alla fall upp till ytan det här med podd, och vi kände väl båda två att ja, det här, alltså, och någonstans så kände jag nog också att det var skönt att göra någonting mer utav alla upplevelser av den här historien som man har varit med i, och som i mångt och mycket kändes som så förspillda år som man har levt i den här Knutby-sekten då. Och då blev ju podden på något sätt ett sätt att utvinna någonting gott utav det som hade varit ont. Så för mig har det varit jätteviktigt att få göra podden. Mm. Och ännu mer när man har märkt hur många människor som faktiskt får hjälp av att jag berättar min berättelse, att du delar din kunskap, och så blir människor faktiskt, får de hjälp av det. Det känns ju fantastiskt, tycker jag. Så på den vägen var det väl, kan vi säga.
Jag kommer ihåg någonting nu, att jag, när vi pratade med varandra och jag märkte hur din person var, och att du är så här lite praktiskt. Jag menar, alltså, du är klok och intelligent, men du är också lite så här, det händer grejer och du är inte rädd för att ta tag i saker och så. Och då sa jag till dig någon gång så här, hör du, om jag vore ung idag, skulle börja jobba på någon klinik eller så, då skulle jag gärna jobba med dig som sköterska, för att man kan liksom inte bli en duktig doktor om man inte har en duktig sköterska och samarbeta med. Och jag har varit med om det några gånger, och då märker man liksom vilket flyt det blir, och då blir det bäst för patienten, för då kan jag koncentrera mig på det som jag ska göra, och så flyter det andra. Så det känner jag, det är lite grann så vi gör här med Sektpodden. Vi har de positionerna, att jag får berätta utifrån mitt långa yrkesliv och sånt som jag kan, men det är du som håller i, vad ska man säga, dukar upp instrumenten och sköter.
Ja, men det är en bra bild. Lite grann för hur det funkar.
Ja, jag tycker det.
Ja. Sen kan vi också säga att det har inte bara varit liksom raka spåret och lätt alla gånger heller. Jag menar, vi har ju stött på saker som har varit svåra och tunga på vägen.
Vad tänker du på då?
Nej, men jag tänker på i hela den här historien, när vi pratar om dels naturligtvis Knutby, så blir det ju personligt för mig saker som är inte bara lätta alla gånger att prata om, och man behöver bearbeta och processa saker, och det har varit jättenyttigt. Mm. Och dels också att man får möta människors många gånger väldigt tragiska historier som människor delar med sig av, så att vi har ju både gråtit och skrattat tillsammans, både i podden och utanför podden, får man väl säga, om vi ska prata om vår relation, eller hur?
Ja, och du har sagt någon gång till mig också att ibland har du inte bara varit glad över vad jag har ibland har det inte bara varit enkelt.
Nej.
Är det så?
Ja, men det är ju så. Men ibland har jag ju fått höra lite, men du borde ställa mer kritiska frågor till Rigmor, eller du borde vara mer. Men det är inte riktigt en sån typ av podd vi har. Men sen, då kan jag ju säga det att mina frågor, de ställer jag ju till dig när du och jag sitter ensamma. Och det är inte alltid lätt. Och man får stöta och blöta och hitta vägen fram. Men det är väl så, det är en vänskap, tänker jag. När den är ömsesidig och jämlik. För då vågar man också fråga.
Mm.
Och hitta fram tillsammans. Och man får dela även när det blir lite tungt och svårt.
Det var jätteskönt. Och du kan lita på att jag är så uppriktig jag kan.
Mm.
Jag menar, är det något som jag tänker att jag bara skulle vara snäll och tröstande, så tror jag att jag sätter det jag tror är sant och som bär framåt på sikt. Att jag sätter det före att vara snäll och tröstande i stunden. Ja. Kan det stämma som du uppfattar?
Ja, nej, men precis. Att det är som du säger, det har varit, jag vet att du ibland har sagt när jag har brustit i gråt utifrån något som har blivit jobbigt och tungt och svårt, när man får också processa sin egen del i saker, så har jag sagt, jag känner mig hemskt, säger du, som får att du börjar gråta nu, men det är nyttigt och viktigt att det får bli. Men jag ska också åt andra hållet också, jag har ju frågat dig när jag inte förstår, och jag tycker att det du säger har varit konstigt och så vidare.
Ja.
Och så har vi hittat fram till hur vi tillsammans ser på det och kan hitta den gemensamma nämnaren. Så att det har varit jätteintressant.
Något som jag tycker är roligt också, Emma, det är ju att vi är i olika generationer. Du är i mina söners ålder.
Mm.
Du är mitt i livet. jag har levt den stora delen av mitt liv. Och då känns det också så meningsfullt att tala om sånt som man har sett av verkligheten och lärt sig yrket och reflektera över det tillsammans med dig.
Ja, men och det tror jag har varit förutsättningen också, för att jag har nog tyckt att det var väldigt svårt att dela så mycket som jag ändå har gjort med dig med någon som har varit jämnårig, utan du har levt ett långt liv och varit med mycket själv, och därför känns det som att dels naturligtvis med den yrkeskunskap du har, men också med din livserfarenhet, så gör det att det finns liksom inga saker som blir svåra att prata om. Det betyder mycket. Och jag tror att det blir också en väldigt skön dynamik när man är i olika generationer, för man plockar från olika delar av sig, liksom, tiden så att säga, när man samtalar. Så det är bra. Men ska jag gå vidare i frågan där? För sen så
jag tycker det.
Ställer ju den här Pia också frågan då om...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Men det är ju på ett sätt en fråga till Peter, den kan vi inte svara på här. Men hon frågar ju då hur det var att vara en så mäktig man i knupen med hustru som var fel. Och sen så ställer hon då frågan, Emma, du måste vara en tålmodig fru. Och jag kan ju tala om det utifrån mitt perspektiv. Jag får ju den frågan titt som tätt, hur kan du stanna hos Peter? Och jag har pratat om det förut lite grann i podden också. Och jag får frågan i intervjuer och så vidare. Och ibland så kan jag känna att jag blir, ibland känns det inte så svårt att svara på det, ibland så blir jag ledsen när jag får frågan, när den ställs på lite okänsligt sätt. Därför att det är klart att det kommer nära. Och jag har försökt att beskriva. Liksom, och jag förstår att det är svårt för folk att förstå utifrån när man hör om det här med fel och rätt och allting. Men det är så speciellt, för när man har varit i det här vi har varit i, så det är, liksom, det är mitt liv, det är min vardag. Den var svår, men jag kan också se... I efterhand så ser jag dels att jag tror att det var min räddning att jag inte behövde vara med i den innersta kretsen. Och jag, eftersom jag hade varit i den innersta kretsen tidigare, så kan jag också förstå de som var i den innersta kretsen och agerade på ett väldigt märkligt sätt. Dels min man. Och dels så tror jag också att jag hela tiden visste vem Peter egentligen är. Den som jag ser honom idag som han inte var då, när han var i sitt sektjag, och då jag också var i mitt sektjag, fast vi var på olika platser. Men idag så är vi förhoppningsvis mer oss själva och i en process att hämta upp oss själva. Och då är man någon annan. Då är man sitt riktiga jag igen. Och det har ju varit en resa tillbaka dit. Dels för sig själv, men dels också i relationen till varandra. Där jag har behövt göra en resa tillbaka till Peter, kan man väl säga. Men jag har valt att göra den, men den har varit tuff mellanåt, och det är saker som har gjort ont och så vidare. Men jag är oerhört tacksam och glad för att vi har kvar varandra idag. Genom allt.
Alltså det, om jag får göra... säga hur jag tänker där. Det är ju så att genom att Peter var en sektledare, så gäller ju när man är herde, som pastor betyder ju herde, men då har man ju varit med och leder gruppen åt fel håll. Och då det här Det är väl i Matteus evangeliet som det sägs att det första skola vara det sista. Mm. Och de sista ska komma först. Alltså ni som var fel i Knutby och som blev nedtryckta. Det är ju ni på något sätt som har kanske mindre skuldbörda gentemot andra. Medan de som hade övertag i sekten, de har ju varit med. Så att jag tänker, det var ju egentligen Peters som fick invänta ditt val. Mm. För det framgår ju när du får de här frågorna att det är ju inte han som får frågan hur kommer det sig att du fortfarande vill vara gift med Emma, utan det är just du som får frågan hur kommer det sig att du fortfarande vill vara gift med din man när han tryckte ner dig och när han var så otrevlig som sektledare. Och då tänker jag att han fick invänta dig medan du inte bara liksom glatt kasta dig i famnen. Hade inte du en process där? Eller?
Jo, absolut. Ja, men det var det jag menade med att det var ingen lätt väg tillbaka. Därför att det var en väg tillbaka. Och nej, det var ingen... Det, som du säger, det var en process. Och en som jag var tvungen att... Och på ett sätt välja... För min egen skull så var jag tvungen att välja igen. Därför att jag insåg att om jag ska kunna stå på det... så måste jag ha liksom på något sätt gå tillbaka till botten av mig själv och välja igen. För annars så kommer min grund vara för liksom ostadig. Dels för att vi har varit i den här sektorn och dels för att i mångt och mycket så var Åsa inblandad i våra äktenskap och hade sitt finger med i spelet. Och då blir man lite så här, vem valde egentligen och hur var det nu? Och det tror jag många känner igen sig i. Och därför så tror jag att det är viktigt att man... Att man själv, eller jag för mig var det oerhört viktigt att få kliva tillbaka och i mig själv, för mig själv fråga vad vill jag och sen komma till det här beslutet. Så det är mitt beslut. Och som du säger, det var inte något jag kastade mig tillbaka utan det här var en väl prövad väg, eller man ska säga, som jag har gått.
lyckligt slut. Det är lite grann... Mm. Tänker jag, om man går till sagovärlden som jag har gillat så mycket, så finns det här temat med The Beauty and the Beast, alltså skönheten och odjuret, eller den här, nej men att du fick vara med om att Peter, som hade verkligen inte varit sitt bättre jag som sektledare och som make till dig, blev ett bättre. Ungefär som den där sagan, du kysste den grodan och så blev han den mannen du vill ha, om jag har fattat rätt.
Ja, men lite så.
Det får Peter leva med att du säger.
Ja, precis. Nej, men just det här att jag också att jag kände att jag visste vem man egentligen var. Och då tar vi oss lite grann vidare, tänker jag, på nästa fråga, Rigmor, som vi tänkte ta upp. Som är en fråga från en norsk man. Jag vet inte om han vill ha med sitt namn, så jag säger inte det. Och då är den så här. Jag har hört den starka historien om Linnea Knutbyflickan. Hon nämner också varför det tog så lång tid innan Peter sa något, även om det inte kände att det var rätt. Det tog år. Det kunde vara intressant att höra vad Rigmor tycker om det. Jag vet att man blir förlamad och osäker. Jag tror att det här är något som har blivit översatt från svenska till norska. Därför jag var lite konstig i min formulering där. Men jag tänker att det är intressant utifrån det vi pratar om. Man är inte sig själv. Vad är det som gör att man, trots att man börjar bli, liksom, det gungar, men det tar sån tid att komma fram till...
Men jag är väldigt glad över den här frågan, därför att då kommer vi tillbaka till vad som händer med medlemmar i en sektlik miljö eller en manifest sekt. Och det är att man gradvis förändras, så att den person man är, som vi kallar ett äkta jag, det som ens föräldrar och syskon, skolkamrater, arbetskamrater kände innan man gick in i sekten, Det är som att de utomstående märker att man blir förändrad. Och medlemmen upplever det ju som att man blir förändrad till det bättre. Alltså man kommer in i en miljö där man möter så stark kärlek. Det är som en förälskelse. Eller det är, ja, ni hade en gemenskap, ni hjälpte varandra. Och att det är människor också som känner att man vill bidra till en bättre värld. Man vill bidra till att inte bara leva så som gå i skola, börja ett yrkesliv i ett företag eller i en myndighet eller sjukvård, omsorg. Utan man känner att tänk om jag kunde bidra till att det blir lite bättre för hela mänskligheten kanske.
Mm.
Och så kommer man med de förutsättningarna. Och sen uppstår då lite det här att vi är föregångare, vi är pionjärer. Och så blir det då så att Knutby, då kändes det som att ledaren hade den här telefonlika ledningen till Gud. Och Gud gör stora saker. Och det Gud gör i Knutby. Och sen var ju hela sekten på något sätt från väldigt tidigt centrerad runt Åsa. Och det tyckte jag var intressant när Peter sa i, om det var senaste programmet när vi frågade honom, att det viktiga var inte att just att Åsa, vi trodde och sa att hon var Kristi brud, utan det kunde lika bra ha varit Åsa profeten eller Åsa predikanten. För det viktiga var att vi trodde att hon hade den här förkunnelsen direkt ifrån Gud i himlen. Och då blev hennes ord så viktiga och hon som person så viktig. Som om universums skapare satsade allt på att informera henne om vad universums skapare hade på gång för hela mänskligheten och hela jorden. Så att när jag pratar med er i Knutby så var det som att det är flera som har sagt, nej men det var liksom läskigt, man åkte in till Arlanda stad eller in till Uppsala och handla och så var det så, åh. Nu kommer jag tillbaka innanför vägskyltarna med Knutby. Här är jag trygg. Där ute, det är som en låtsasvärld där folk tror att det som sägs i radio och tv och står i tidningarna och så vidare. Men vi vet ju att det händer stora saker och det kommer att ske när som helst. Och det var en av våra läsare faktiskt som har skrivit till oss ett mejl och föreslog att vi skulle lyssna på en kvinna som har skrivit en bok om något som kallades för Sendik-sekten i USA.
Mm.
Och då fick hon bland annat svara på ett antal frågor. Och en av frågorna var, kände du dig hjärntvättad? Did you feel brainwashed? Och då beskrev hon det som att, ja, jag kände det snarare som att jag blev troende på en berättelse och den berättelsen var inte sann. Men alla andra runt omkring, de trodde också att den var sann. Och då blev den så oförenlig med den här vanliga verkligheten som människor i omvärlden. Den självbild, människosyn, världsbild som råder. Utan istället gick man in i den här andra berättelsen. Och den kunde man ju inte heller ta reda på och få information om själv. Utan man blir ju helt beroende av att få den här informationen ifrån sektledaren. Så att ju mer man blir osäker och undrande så måste man bli ännu mer uppmärksam på och lyssna på vad sektledarna säger. Så hon beskrev det andra människor kanske skulle säga, hjärntvätt, ja. Man tvättade ju bort den här verklighetsuppfattningen som man hade haft och så ersätter man den med den här berättelsen. Och så tror jag det är i alla sektlika miljöer, att man delar en berättelse som medlemmarna inte kan kontrollera själva, utan man tror att ledarna har någon slags hemlig källa eller någon genial förmåga eller en uppenbarelsekunskap. Mm. Och så går man in i det.
Ja.
Och här blev det ju så, tänker jag. om vi går tillbaka till Kanadaresan som vår norska lyssnare undrade över, att då var i det här fallet Peter, men också de andra som, det var ju två kvinnor till ifrån Knutby Philadelphia som var med, och alla var så vana vid att har Åsa de här humörutbrotten och är våldsam, ja då ska vi bara försöka att blidka så att det här blir lugn och ro. För egentligen var det ju den stora myten i Knutby, handlade ju om att Åsa skulle ha varit så sårad och att de här aggressionerna hon hade, de kom, det var andras fel som andra hade sårat henne, och det skulle liksom läkas. Så till och med den kvinnan som blev så illa misshandlad, även hon trodde att det var hon, att Åsa hade fått någon slags andlig känslomässig reaktion på något som var fel hos henne själv. Och det där var ju Peter också inne i. Så att sektjaget är en vare, då blir många människor liksom otroligt hårdhjärtade och kallsinniga mot lidande som pågår runt omkring, men väldigt känslig och lydig, undergiven emot sektledningen som man tror har den här högre sanningen.
Mm. Så är det inte, är det inte också så, tänker jag, att just det här att när det börjar och krackeler, eller liksom att man börjar känna att det gungar, att stämmer verkligen allting, så tar det ganska lång tid, för det är så otroligt, det sitter så djupt inne vad man har under många, många år blivit lärd liksom, så att det tar tid att bryta loss det. Det händer liksom inte bara i ett nu, att nu ser allting klart, utan att det också tar tid att vända.
Det brukar ni säga allihop, som har varit med i sektlika miljöer, att det värsta var inte att förlora gemenskapen och tillhörigheten. Det var illa nog, för det betydde ju mycket genom att man ofta klippt banden till medmänniskor som man har stått nära tidigare. Så man blir också väldigt ensam. Men det svåraste är att själva världsbilden, självbilden, men också allt man har kämpat för visar sig vara av inget värde och till och med destruktivt. Och den upplevelsen, när man har gått in med så höga ideal och ambitioner och så visar det sig att man har istället bidragit till någonting där man inte bara kanske har förstört för sig själv, utan man har också förstört för medmänniskor som har litat på en. Det där är en väldigt, väldigt tung och jobbig, och det är många som får självmordsnära tankar i den omställningen.
Mm. Ja, precis. Nej, det kan jag ju säga bara utifrån min egen erfarenhet, att man processar saker och ting. Det är ingenting som bara händer liksom, och man måste och det är viktigt att inte stanna i den processen, utan man måste på något sätt dels får man vara lite, känner jag i alla fall, man får vara lite tålamod med sig själv, för ibland så kan man tycka att det går långsamt, men dels måste man också vara noga med att fortsätta, att inte stanna för att det blir jobbigt. Det är liksom de två, den gungbrädan man måste ha, tänker jag.
Ja, och här kommer du ihåg att jag brukade ha den här bilden av att vid en trafikolycka så har den som blir överkörd offret, och den som satt vid ratten varit med om samma händelse, men de har helt olika upplevelse av vad det var som hände. Och om man tänker sig att Peter som sektledare, som församlingens föreståndare, han satt vid ratten och han skulle köra mot det här målet, och allting gick ut på att Åsa skulle må bättre, Åsa skulle må bra, och då skulle Jesus komma nerflygande från det blå för att gifta sig med henne och allt det här. Men att de som har blivit överkörda av Peter och av de andra ledarna, de har ju en erfarenhet som är så smärtsam många gånger. Men sen var det ju också så i sekten att det är ju inte, den är toppstyrd, men det gör ju att det finns ju mellan vad ska vi säga, mellanledare, mellanchefer inom den här toppstyrda sektorganisationen. Och då kan jag se hos en del av er att man känner och lider fortfarande av det som hände när man själv blev överkörd, billigt talat, eller socialt och känslomässigt. Men att man har svårt att komma ihåg och förstå att man var liksom själv satt vid ratten i förhållande till andra medlemmar. Eller barn eller ungdomar. Så att jag kan ju se när jag pratar med er som har varit med i Knutbysekten. Men också människor som har varit med i andra sektlika miljöer. Att ja, det är nästan som att det tillhör allra jobbigaste. Att också inse att trots att jag har gjort mig, varit utsatt för så mycket som har skadat mig. Så har jag samtidigt haft personer som var rädda för mig eller som kände sig skadade av vad jag sa och gjorde.
Ja.
Så att det där, att få ihop de här två delarna där man brukar ju säga, ja, nästan lite slentrianmässigt att vi var både offer och förövare, de flesta av oss. Men när man verkligen ska gå in i den processen så märker jag att det är olika lätt. Eller ni har kommit olika långt på den vägen.
Ja. Nej, jag kan inte annat än att hålla med i det. Men min egen erfarenhet är ju dels själv och med dem runt omkring att det är oerhört viktigt att inte stanna vid att jag varit offer. Utan jag måste också lägga bort det för att se vad jag själv gjorde som förövare, annars så annars tror jag man kan stanna och då kommer man inte vidare. Men det är ju lättare väg att säga att man bara varit offer, så är det ju. Ja.
Och så är det ju. Mm. Så är det ju.
Mm. Nej, jag tänkte på när du pratade om den här Sendik, den här sekten som beskrev det som att man var en annan en parallell historia som man delade, så tänkte jag på vad jag vet att jag fick frågan ganska tidigt då när allting, alltså så trodde du verkligen på Kristi brud? Och då vet jag att jag funderade själv på det där och jag tänkte just på det du sa där att man övertygade varandra och det var ju det jag kom fram till att jag vet inte om jag egentligen trodde på det så, men eftersom alla andra trodde på det så täckte vi upp för varandra i, alla andra trodde, då tror jag också, och ingen vågade ställa frågan till en annan, tror du verkligen, utan man, ja, så att vi, man liksom lurade in varandra i historien också och täckte upp för varandra liksom i tron om att alla andra är ju så benhårda och säkra på det här, så jag är en tvivlare som inte tror vad svag är, som inte och det har man ju efterhand när man pratar med för detta medlemmar att det var nog, att många hade just samma känsla liksom av att man
Vi kanske ska avrunda med den här Sendik, ifall någon lyssnare är intresserad av den här författaren som har skrivit sina berättat om sin tid i Sendik-sekten, så heter hon Helen Suman och hennes bok heter Mating in Captivity, a memoir, alltså mating, det var arrangerade förhållanden som gjordes in i den här slutna miljön som hon berättar om, och den boken kom 2018, men den finns bara på engelska tror jag.
Ja, tack för idag Rigmor. Vilken spännvidd och mycket vi har pratat om idag.
Ja, ja men du, jag tycker vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi, absolut. Är du med det? Jag. Vi hörs nästa vecka. Tack för idag Rigmor.
Tack Emma.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.